Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut.
Aj, aj, aj.
Vilken inledning.
Vad sa du?
Vilken inledning?
Hade du tryckt på play? Alltså gud, jag känner mig som att jag är som mormor Agda som ligger här på golvet. Och bara, i min rygg.
Mm.
Men det är väl så det är att vara gravid. Eller skulle kunna vara för vissa i alla fall.
Mm. Så nu sitter vi väldigt bekvämt.
Alltså verkligen. Hitta en bekvämare position just nu. Nej, men, och dessutom att vi sitter här tillsammans.
Det var väldigt länge sedan.
Det var
sjukt. Så himla kul.
Jag får med.
Så har det hela helgen, så det är jättelyxigt.
Du har haft mig här sen torsdag, min vän.
Det blir en weekend.
Alltså, det är en lång weekend. Och jag åker inte förrän imorgon, måndag.
Mm.
Så mysigt. Och vi har gjort så mycket, för anledningen till att jag är här är ju egentligen för att vi skulle ha kick-off.
Mm.
Och för att det blir roligare och mer effektivare att jobba på plats tillsammans. Men också att vi hade våran sista utbildningsdag med Gunnar om schematerapi.
Precis, nu har vi våra licenser och alltihop, så det är klart.
Så nice. Ja. Och det har verkligen varit för er som bara så här, var sjuttsingen i schematerapi. För ungefär så kände jag när jag påbörjade den här utbildningen. Men schematerapi handlar i kort och gott om att vi behöver backa bandet och förstå var vi kommer ifrån, vilka scheman vi bär med oss i livet som på ett eller annat sätt kan försvåra. Men framförallt påverka oss i valen vi gör, besluten vi gör, känslor vi har, svårigheter, rädslor, allt det här. Och det är ju minst sagt aktuellt när det kommer till vårt arbete att kunna förstå bakomliggande orsaker som gör att det påverkar hur man mår idag helt enkelt.
Ja, men precis, kunna själv bara schemalägga sig lite grann. Men varför tänker jag som jag gör? Varför mår jag som jag gör? Varför reagerar jag på det sättet?
Verkligen. Får jag dela ett exempel som du sa efter första gången?
Ja, tack.
Ja, men du är så rolig för du delar ju allt. Men det är så bra. Nej, men när vi satte bilen på väg hem från Gunnar, då var ju vi helt så här hypade på att så här, men gud, varför har ingen sagt det här tidigare? Det var så mycket saker som fick oss att, så här, vad säger man, att poletten trilla ner.
Men verkligen, alltså, jag var helt bombad i min skalle, kändes som. Jag bara, hela mitt huvud är, det är så mycket information och kunskap just nu att jag vet knappt vad jag ska göra med den. Typ.
Ja, men också att man hade så mycket insikter för sig själv. Det var ju det mycket vi pratade om, att så här, ja. Men gud, det är därför jag fungerar på det här sättet, det är därför jag agerar på det här sättet. Och så intressant liksom, när man ofta jobbar med andra hela tiden så kan det vara så svårt att se till sig själv och så här, hur man fungerar själv. Men det som schematerapin, då hade vi precis pratat jättemycket om att vissa personer kanske har lätt att ta, eller svårare att ta egna beslut, att vi behöver kanske bekräftelse från andra, men också att man kanske behöver förklara sig väldigt mycket. Och att om man så här, ja, men till exempel då, som vi landade i då, eftersom du sa att jag fick dela det här, så har ju du tidigare, vill jag verkligen säga, för nu, alltså, nu har du verkligen blivit en skillnad. Men innan så kunde ju du vara väldigt, liksom ha behov av att förklara saker och ting. Alltså allt från att så här, nu har du på dig en blå tröja. Och då skulle du kunna förklara så här, jag vet att jag hade på mig den här tröjan igår också. Men alltså jag hann nämligen tvätta den emellan och jag liksom hade bara på mig den i 2 timmar. Och jag har inte, alltså jag svettades inte. Och dessutom så hade jag duschat 3 gånger innan. Alltså är du med? Du la den här utläggningen till slut och jag var så här, okej, alltså jag har inte ens reflekterat över att du var på dig samma tröja idag. Men för dig var det väldigt viktigt att förklara saker och ting, eller... Och gud, nu tog havremjölken slut till kaffet. Alltså jag hade tänkt att köpa en ny, men nämligen sen gick jag till ICA och då var de havremjölken slut. Och sen så var det så långt att gå till Vilja. Alltså, det var så här, du hade ingen havremjölk, punkt.
Mm.
Så. Och då pratade vi jättemycket om det, för då hade vi pratat om scheman. Att om man kommer från en barndom eller en uppväxt där man kanske tidigare, eller då att man blev ifrågasatt. Eller så här, jag förstår inte vad du säger, du behöver förklara dig, tydliggör, jag fattar inte. Mm. Det är klart att man bär med sig den känslan då att så här, jag måste förklara mig. För nu tänker alla andra på varför jag gör eller agerar på de här sätten. Och det var ju verkligen en aha-upplevelse för dig. Det sa ju du i bilen. Du bara, jag förklarar mig alltid. Jag bara, tycker du?
Nej, du menar det.
Nej, menar du det? Men att du landar då i att så här, men gud, jag kommer verkligen i så mycket från de delarna att så här, jag behöver förklara mig så mycket. Och det behöver liksom inte vara något negativt, man behöver inte blima någon för det. Utan att det är så coolt att landa i det själv, för då kan man förstå det.
Men definitivt, för att saken är också att när man får förstå sig på det, då kommer man också förändra det. För det här handlar inte om att sätta en stämpel, bara jag har alltid blivit ifrågasatt, så därför kommer jag alltid förklara mig. Utan det handlar om att jag ska förklara, alltså inte förklara mig, det handlar om att jag ska förstå. Att,
varför jag gör det?
Ja, varför jag gör det, men också typ att jag inte behöver göra det.
Nej, exakt. Och det tror jag är stora skillnaden för dig just nu.
Ja.
Alltså verkligen, men att du var ju verkligen så här, någon annan gång också efter det så var du så här, men jag behöver inte förklara mig. Jag bara, nej, verkligen inte. Alltså så här, jag har inte bett om det. Jag bara, nej, det behöver jag. Alltså att man landar i det själv. Och för mig var det verkligen, för att inte bara så öppna för dig, utan jag kan ju också ta ett exempel på mig själv. Att för mig var det jättemycket att jag har jättestarkt behov av att så här, det vet ju du Rebecka, att så här, andra sinnesstämningar, och jag behöver mycket bekräftelse i andra känslor, för annars så kan jag tolka någon känsla. Till exempel så har jag alltid varit väldigt rädd för att folk ska vara arga på mig. Och det har jag verkligen haft, alltså det har verkligen varit ett besvär, säger man så, något jobbigt. Jag har verkligen besvärat med det under min uppväxt, barndom och sådär. Idag är det så mycket bättre, men jag har fortfarande vissa dagar framförallt jag strugglar med det, och det fun fact, jättekopplat till menscykeln också. Hur man liksom mår i det. Men för mig nu insåg jag under utbildningens gång att det kommer jättemycket från min barndom. För att min mamma har varit sjuk i hela min uppväxt egentligen. Liksom på olika sätt. Och varit sjukskriven hela livet egentligen. Och hon är en person som typ, alltså, hon kunde bryta bägge ben och bryta bägge armar. Alltså det har inte hänt, men hon skulle kunna gjort det. Och bara, jag mår bra, jag tar middagen ikväll. Och man bara, det kan du ju inte, för du ligger ju, du har inga armar och inga ben. Men hon då var så här, det löser sig alltid. Och det kan man ju tycka så här, åh vilken kämpe, vilken krigare. Men för mig har det inte varit så. Men att alla andra har sagt till mamma, bara så här, hon krigare och det är liksom, hon klarar allt. Men för mig har det verkligen varit så här, jag ser att du inte mår bra. Så varför säger du att du mår bra? Så jag har liksom inte kunnat lita på... När någon säger att så här, nej, jag är inte sur på dig. Och så ser jag så här, men varför? Dåligt exempel. Men varför skriver du inga smileys här? Jag menar inte det. Men alltså ett exempel.
Men det var ju faktiskt ett sånt exempel. För att jag vet att i början, innan vi hade den här coaching med coachingutbildningen. Det var någon gång som jag inte skrev smiley till dig. Och då trodde du verkligen att jag var sur.
Alltså gud, det är en sån pinsam grej jag ens nämna typ. Alltså nu låter mig som en drygis. Alltså jag menar inte att jag behöver smileys i varje sammanhang. Men jag är en smiley person.
Och det
är
också.
Ja, för det var det jag skulle säga. För du är en smiley person. Och slutar man då, då får jag alltid en känsla av att det är någonting. Till exempel jag och Filip när vi smsar. Det är smileys, men det är också mycket sms utan smileys. Jag skulle aldrig tänka tanken på det till honom. För att jag är beredd på det. Men så här, när det kan komma en känsla från någonting annat, eller bara så här, en person svarar på ett annat sätt, eller en person hör inte av sig, en person svarar på ett sätt som jag inte förväntade mig, då kan det lätt skapa en känsla hos mig. Och sen om jag då frågar, det har varit väldigt mycket med min familj, kanske framförallt min syster, hon har nog fått höra en gång i veckan tidigare, typ, är du sur på mig? Och då var det mycket att så här, när hon sa nej, så kunde hon vara så här, nej det gör jag inte. Och så var jag så här, men vadå nej det gör jag inte? För då fick jag ju ändå en känsla av att det du visste, och det kommer ju från att jag inte kunde lita på det i min barndom. Och det har hjälpt mig jättemycket utan att blima någon. Utan det har bara så här, okej Emma, det här kommer från någonting djupare. Det kommer från någonting bakomliggande. Och det har bara hjälpt mig att förstå. Vilket gjort att jag har kunnat hantera det här på ett så mycket enklare och bättre sätt nu. Mer hållbart sätt. Att jag kan skaka av med de här känslorna på ett helt annat sätt. Och veta att, så här, ibland kan jag säga till Lisa, jag vet att jag överanalyserar, jag vet att du säkert inte är sur. Men nu har jag en känsla av det, jag behöver ett jeho från dig om du är det typ. Och då kan hon vara såhär, jeho, jag är inte sur. Kanon. Och då kan jag också vara såhär, skyll dig själv om du är det, för nu hade du chansen att säga att du var det. Alltså typ. Och det har hjälpt mig jättemycket.
Verkligen. Samma sak här, för grejen är att när det kommer till schematerapi, det handlar inte om vad man fick, utan vad man inte fick.
Verkligen.
Och det var det som var grunden av allting, för att det är verkligen inte precis som du sa. Vi ska inte blama någon, och det är inte det vi gör heller. Och det är det man inte heller ska göra när man får, liksom, om vi skulle ta upp en schematerapi eller liknande. Utan det handlar om just att förstå varför du reagerar på det sättet i olika situationer. För det var någon respons du inte fick när du var yngre. Och nu
kan ha varit.
Det kan ha varit, det behöver inte vara det, men kan ha varit det. Och då kan du nämligen då, nu när man är äldre eller förstår det här, ge dig själv den responsen.
Exakt.
Och acceptera dig själv. För det är ju mycket så att man själv inte till exempel aldrig bekräftad och alltid liksom letar efter bekräftelse. Att förstå varför man inte letar efter det kan ju göra att, vänta lite grann, varför letar jag bekräftelse när jag vet själv att jag kan bekräfta det här?
Ja, alltså verkligen så. Så det tar vi med oss jättemycket i våran coachning också. Nu har vi, har varit en utbildning på över ett halvår. Så att jag har ju redan börjat implementera det också. Men att just kunna förstå att så här, om det, vi känner ett motstånd av någonting, om vi är rädda för någonting. Ofta så kommer ju det från med tidigare erfarenheter, händelser, och man har svårt att sätta fingret på det, vilket kan skapa en uppgivenhet hos sig och en frustration och en form av känsla av otillräcklighet kanske, men att komma, liksom, få hjälp av att komma till botten med den känslan. Men nog om schematerapi. Det var inte alls vad vi skulle prata om idag, Bex. Utan vad skulle vi prata om idag?
Vi ska prata om Mando. Som har öppnat ögonen för oss lite. Från en liten filmsnutt vi fick reda på. Som faktiskt kom ut 2023. Mm. Så den är fortfarande väldigt...
ny.
Ny, precis.
Verkligen. Den här kom ju till oss i faktiskt nu under ett event som vi var på häromdagen. Där jag träffade en läkare som jobbar som läkare på en ätstörningsbehandlingsmottagning här i Stockholm. Och vi började prata om Mando istället. Mm. Och hon berättade att det här har verkligen uppdagats det senaste. Och framförallt nu under 2023 i just Stockholm. Och vi kollade på den här lilla filmsnutten. Och kände bara så här, men gud, det här måste vi diskutera. För att varken jag eller Rebecka har personliga erfarenheter av Mando. Alltså att vi inte gått på Mando-kliniken. Men jag har erfarenheter av klientperspektiv.
Mm.
Jag har många klienter som har gått på Mando. Och jag har också en del bekantskaper som har varit där. Och när jag var i min läkning så blev det i alla fall för mig att jag kunde prata med andra som var i min situation. Där många gick Mando då.
Mm.
Så att jag har en liten inblick i hur det var, och jag har alltid varit skeptisk till det, och det vill vi verkligen bara tydliggöra innan vi går in i det här, den här diskussionen idag. Det är att så här, vi har aldrig varit det själva, som sagt, så det här är bara utifrån vad vi har läst, vad vi har hört och erfarenheter av liksom vad då klienter eller vänner, bekanta har sagt till oss. Så att det är utifrån den sanningen som vi har våra åsikter idag, vill jag verkligen vara tydligare.
Ja, men precis. Och utifrån den liksom, filmen vi fick se, så bara liksom, öppna själva ämnet för oss. För att jag har inte heller några erfarenheter från det. Jag har varit där för att då möjligtvis bli liksom, inlagd. Men inte blivit det. Så att verkligen, det här kommer från ett perspektiv som är utanför. Och, men ändå är det så viktigt att lyfta.
Verkligen, och anledningen till varför vi vill lyfta det är för att det har uppdagats på nyheterna och framförallt SVT granskning, eller de granskades ju från SVT Play, var det vad vi kollade på den? Där de inte längre idag får, vad säger man, de får inga pengar från...
De får inga resurser liksom.
Nej, från Stockholm. Regionen, för att de anser, eller Stockholm anser, att de inte har uppfyllt kraven liksom vad det gäller behandlingen, och de har gått emot mycket lagar och regler både vad det gäller att de hade blivit anklagade, några personal, att de hade antastat några
väldigt allvarliga anklagelser faktiskt,
verkligen. Och det var inte bara det, utan det var ju också andra saker som de hade anklagats för, vad det gäller liksom personalbrist. Alltså det hade varit väldigt mycket brister i personalstyrkan.
Ja, och vi kan väl lyfta lite grann vad vi först bara fick höra från själva dokumentären som är från, och vad heter de nu igen, de som gör de här dokumentärerna? Ur sanning, nej.
Ja.
I alla fall, det var en dokumentär från SVT. Och där berättade de ju att det varit brister på personal där många inte haft ens en psykologbakgrund eller utbildning som är relevant.
Nej,
eller förstått vad en ätstörning ens är.
Alla hade ju aldrig, ja precis, det var ju liksom första delarna typ. Att så här, personalen som varit där hade ingen, man behöver absolut inte ha personlig erfarenhet. Men man behöver ju ha någon typ av erfarenhet eller kunskap om ätstörningar och förstå varför. Men många som hade gått där beskrev att de... att personalen själva hade uttryckt att så här, jag vet faktiskt inte ens vad en ätstörning är, så jag kan inte förstå din situation. Och det är ju väldigt problematiskt, bara i det. Ja. Och sen att vissa hade på eget initiativ tagit då de här tjejerna till olika behandlingsrum och sagt att de skulle behöva kolla på magen och de behövde känna och klämma för att säkerställa somatiskt, men att de inte alls hade en anledning till detta, och det eller det görs utav läkare.
Mm.
Det var en sak, och sen hade de också sagt att de inte tror att en ätstörning har med psykologiska faktorer att göra, utan att det bara är med problemet att äta.
Alltså jag blir så frustrerad när jag hör det. Jag blir typ så här skrattande irriterad typ. För att det håller väl inte vi med om.
Nej.
Så att säga. Men,
tydligt nej.
Ja, precis. Och det är lite deras metod hur de använder, som de använder sig av den här kliniken. De använder en mandometer.
I syfte att de då verkligen, här är ju verkligen tydligt, att de använder den mandometern i syfte att det inte är då, citerar de, att en ätstörning inte har någonting med psykologiska faktorer att göra, utan att man har problem med maten. Och därför behöver vi kontrollera och säkerställa att man får i sig tillräckligt med mat.
Mm.
Men problemet i mitt perspektiv också. Oh, det är också så här att man får inte ens i sig tillräckligt med mat många gånger av den här mandometern. Av min erfarenhet med mina klienter så tycker jag, jag har inte träffat någon som har legat i liksom i någon normal spann, vad nu normal är så att säga.
Mm.
Men jag tycker ofta att det är väldigt lite mat, och det är superkontrollerat med den här förbaskade mandometern.
Ja, och det är då en våg alltså. Så de väger maten innan det läggs på tallriken, och det ska vara kontrollerat i en viss procentuell mängd olika saker.
Som vi har lärt oss. Är det någon som har varit här nu så får ni jättegärna rätta oss. Men som vi har förstått det så fungerar det så här.
Precis. Och problemet med det här också är att de påstår ju i från den här dokumentären att de som kommer ifrån Mando blir friska.
Många procent, typ 80?
Ja, tydligen. 80% jämfört med alltså andra kliniker och andra behandlingar. Och däremot så visar det också att deras studier, typ 9 av 10 av dem var gjorda av de som liksom jobbar på Mando.
Ja, just det.
Så att hur mycket bias det finns där bakom
det. Även var källkritisk också.
Ja, exakt. Och liksom leta efter motparten för att kunna se vad är sant, vad är inte sant.
Verkligen.
Men i alla fall så att de menar i alla fall att när de använder den här metoden som mandometern, så är det att alla symptomen som man har försvinner. Och det enda jag känner liksom bara personligen, när jag har hört att en person som är ätstörd använder en våg för att väga sin mat, och då då försvinner de här symptomen. Såklart, du mår bättre när du får kontrollera din mat.
100%.
När du är ätstörd. Och det handlar inte om maten, det handlar om att du får kontrollera det att du är kanske restriktiv eller kompenserande emot.
Och att man blir trygg någonstans i då kanske, okej, nu ska jag börja införa de här grejerna. Så länge jag gör det under kontrollerade former, det är klart att det kommer vara lättare.
Precis, vad händer ifall du tar bort den vågen? För att när du är frisk så ska du inte ha en våg.
Nej, för det är det här jag sa till dig. Alltså jag minns, som jag sa i början här, så har jag ju haft ingen personlig erfarenhet. Men jag hade några vänner eller bekantskaper som har gått på mandokliniken.
Mm.
Och jag minns så väl när jag var i min läkning och jag skulle träffa den här tjejen. Och vi skulle gå och äta på så här Piccadilly-sallader, du vet. Mm. Alltså när man får plocka själv. Och det var sommar och vi skulle typ ut och bada eller någonting. Och köpa med oss det här. Och jag minns så väl att hon, när vi står där och plockar, så tar hon upp sin våg. Och jag då, som inte har varit i Mando, alltså jag blev så chockad. Jag minns att jag verkligen var så här, men varför tar du upp en våg? Och då sa hon, jag måste väga enligt Mando. Och det kan ju vara ett sätt att så här, också få skjuta ifrån sig det.
Mm.
Att så här, de tvingar mig så att jag får bibehålla min kontroll.
Mm.
Så också. Men också på ett sätt så tror jag inte hon riktigt ville det då. Utan också kände sig lite tvungen till det. Vilket gjorde att när hon började läka så hade hon ytterligare ett problem. Hon skulle bli av med den här mandometern som hon hade fått en sån trygghet med. Och sån kontroll vid.
Mm.
Och dessutom så blev hon alltid tillsagd när hon kom till mandokliniken. Om hon då skulle ha skippat den mandometern. För då kunde hon få i liksom motargument och säga, men hur vet du då att du åt tillräckligt eller att du inte åt för mycket? Så kunde hon få också. Mm. Och det hade jag en klient ganska nyligen som var en sväng på Mando. Och hon fick en utskällning från Mando när jag och hon hade jobbat på en utmaning hon skulle göra den veckan. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var någonting typ om att hon skulle typ äta en glass. Jag tror att det var en glass.
Mm.
Och hon skulle äta den här glassen. Och så berättar hon det på Mando. Och varpå hon får en utskällning för att hon har ätit en glass utöver att hon inte har vägt eller mätt eller du vet allt vad det här handlar om på, via Mando då. Så att där kommer hon typ stolt och bara så här, jag har gjort det här utöver, jag har liksom, och så här, du får inte äta någonting utöver. Då blir de vansinniga istället.
Alltså tänk att få den här responsen, alltså, eller tänk, jag har fått en sån respons.
Nej, men det är ju helt sjukt.
Tiden, men i alla fall, det, oh my god, det är verkligen så, det är förkrossande. För man är så stolt över att man vågar ta ett nytt steg framåt mot, alltså, frihet i sig själv.
Och man kanske inte ens känner sig stolt. Man kanske till och med så här, gud, skäms lite när man går fram. Alltså nu kanske den här personen var stolt, men vissa kanske skäms till och med att så här, åh, vet vad jag gjorde? Eller, man kanske bara vill ha bekräftelse. Så här, fasiken vad du är bra, heja dig. Och istället då få höra, nej men är du helt från vettet? Alltså, snacka om mamma sjunker rakt i botten.
Jag blir trött. Alltså jag blir så här, vet, ilsket trött. När man bara liksom, snälla, kan ni bara inte...
Nej, nej, men för den mandometer, det är verkligen när vi kollar på det här. Alltså jag som sagt, vi har ingen erfarenhet, så att det finns säkert positiva aspekter med det här också, men jag kan inte se dem. För att jag kan förstå att man behöver liksom lära sig att äta, och det är ju det de trycker jättemycket på. Mm. Men jag tycker att det finns andra sätt att lära sig att äta på som det är mer hållbart och långsiktigt.
För det finns ju också vanliga personer som lär sig liksom äta genom att väga mat och se det. Men helt ärligt, för jag själv har varit där. Alltså visst, det finns såklart vissa som inte har ätstörningar och klarar av det. Men det är en sån fin tunn gräns, ja, det på att verkligen komma ifrån det där. För det kan bli ett sådant, alltså, beroendeframkallande verktyg för att veta att man har rätt. Mm. För den bekräftar en viss mängd som står någonstans som man blir tillsagd. Och det är inte, det är i alla fall inte matfrihet att kontrollera det man stoppar i sig. För då är det maten som kontrollerar vad du gör och inte du som låter maten vara en del av ditt liv.
Verkligen så bra sagt, i alla fall inte matfrihet, punkt. För att, ja, helt ärligt, nu fick jag en idé av att så här, man skulle bara gå runt och fråga alla typ fitnessmänniskor, män som kvinnor, som väger sin mat, att så här, hur hälsosamt är det egentligen? Alltså hur mår du på riktigt? Och kanske så skulle man gå ut till de personerna som egentligen har kommit ut från det, som inte är med i branschen längre, för att det kan ju också vara svårt att veta när man är i det. Alltså för då kan man ju ha svårt att se problemet med det, så att säga.
Men verkligen, för grejen är att jag har faktiskt lyssnat på intervjuer där fitnesspersoner har kommit ut och berättat om det. Och där menar de just att det här är någonting man använder för att de är i fitnesstävlingar. För att de behöver kontrollera, för att de behöver liksom, men, gå upp och ner så som de gör. För det är en tävling, det är en tävlingsform. Det är inte så de ser ut hela året om. Det är inte så de håller på med hela året om. Och det är inte någonting de håller på med resten av livet. Och det är någonting som är väldigt så här skevt när det kommer till sociala medier, för det är väldigt många som visar det, och då kommer jag tro att det är sanningen, men det är inte.
Verkligen. Och det med att väga maten, precis som du sa att du gjorde det i början. Jag gjorde också det. Och det var faktiskt på initiativ från min mamma. Så att jag vill också verkligen tydliggöra att så här, alla behandlingar ser ju väldigt olika ut, alla olika behov. Jag säger inte att man aldrig kan väga någonting, för vissa kanske det är jättebra. Jag tror att för min del så var det nog ganska bra. Och jag gjorde på den delen i form av att så här, det var mamma som vägde det åt mig. Och det var verkligen för att jag hamnade mellan stolarna. Alltså long story short, jag hamnade mellan stolarna. Och behövde någon typ av så här, kom från en inläggning där jag då hade fått kontrollerat från dem. Att jag fick i mig tillräckligt. Nu skulle jag komma hem på hemmaplan och då äta min mat, tänkte jag säga. Det är absolut inte, utan mer så här, maten som jag fick hemma, inte sjukhusmat. Och då skulle vi säkerställa att vi fick i oss tillräckligt. Och då hade mamma fått en kalorisumma från läkare. Jag var inte medveten om den här. Som vi skulle komma upp till tillsammans. Liksom. Så då kunde det vara ibland att så här, istället för att jag bara skulle ta en kyckling, så ville mamma väga den. Och det här gjorde vi ibland. Men när vi hade vägt den här kycklingen 4 gånger, då började vi väga den igen nästa gång. Så det var också ett sätt för att bara så här säkerställa i början, tills man kan gå på ögonmåttet. Men det är ju så lätt att fastna vid vikten.
Ja.
Så att jag tror att ibland så kanske det är bra att så här, nej men jag behöver väga vissa. Jag vill verkligen säga att så här, det är så individuellt det här. Alltså det är verkligen så himla individuellt. Så triggade dig någonting, så ska du inte göra det, och jag säger inte att du ska göra det nu heller, du som lyssnar, utan det är ju liksom ett beslut som jag alltid tar med klienten i en coachningssession liksom. Vad man behöver och vad syftet är med det, men det betyder ju inte att man aldrig kan väga, men att gå runt med en mandometer och väga varenda liten grej man stoppar i munnen är inte hälsa.
Nej, och det är inte heller faktiskt normalt.
Nej, definitivt inte normalt. För att alltså, det kan ju verkligen vara en grej som jag sa, så här, väga kycklingen och skjutsingen var. För att bara säkerställa att så här, eller typ så för mig var det verkligen en grej att jag åt alltid gröt typ. Och så var det så här, men jag tar 2 deciliter och så, det vet jag. Att det, då äter jag det jag skulle. Sen när vi vägde det, nej men det var för lite. Jag behövde ta 2,5 för att få i mig de grannen. Så då var det ju bra att jag vägde, för då visste jag ju det sen. Men då när jag visste det, varför skulle jag fortsätta väga det? Jag visste ju att 2,5. Alltså,
precis, till exempel. Att kunna bekräfta sig själv och även veta att jag har ett eget sunt förnuft. Jag vet själv att om man tog för lite, ta mer om du blir hungrig. Precis. Men just det här liksom att förstå också om du är osäker, om du tar mer. Och om du är osäker, fråga någon annan. Ta hjälp, våga liksom så här. Men okej, jag har svårt att förhålla mig till att veta hur mycket jag behöver få i mig. Ta hjälp, ta ett coachingsamtal. Du behöver inte binda dig hela halva året, men bara liksom försök.
För att få lite vägledning.
Precis, men sen såklart som du säger Emma, det är inte fel att någon gång ta och väga bara för att hjälpa sig själv. Men om du blir triggad ska du inte göra det. Jag vet själv att
det behöver inte vara fel, vill jag verkligen säga. För det, precis, kan vara jättefel att göra det en gång med.
Ja, verkligen. Så att det är individuellt. Och jag vet själv att jag hade en positiv erfarenhet från det och en negativ erfarenhet från det. Den positiva var just att jag gjorde det typ en gång för att förstå vad jag behöver. Och sen gjorde jag inte en gång till.
Nej.
Utan den bilden var liksom så här, det var det jag sparade mitt huvud. Bara vi själv skulle liksom förstå att okej, men det här är alltså den bilden jag behöver tänka på och utgå ifrån. Men sen också där, det är så individuellt och när man gör det här så bör man lära sig om hungersignaler och mättningssignaler. Och det är där man då lär sig att förstå vad behöver jag.
Verkligen, och nu var det en annan sak som slog mig på det här just med kanske så här positiva med att jag vägde vissa grejer. Det var att jag ofta kunde ha föreställningar om saker då, för jag och min mamma var ju katthund. Och hon var ju typ som min behandlare, vilket var absolut skit. Men det finns massa positiva saker med det också. Och jag kunde ofta säga till henne, typ, till exempel, vi tar banan som ett exempel. Att så här, jag ska äta banan, och så hade jag ju, du vet, så här, kollat hur mycket energi det var på den. För att en banan som väger 100 gram, säger vi, så är det så här. Och jag fick ju för mig då att alla bananer vägde 500 gram, säger vi. Alltså typ så. Nej, men det var, ja, så var det inte. Men typ så. Ja. Och då kunde mamma ta den här bananen, jag skulle äta den, och lägga den på vågen och bara så här. Den väger inte 500 gram. Den väger så här. Så du behöver då äta 3. Typ, exempelvis. Det här är bara exempel nu. Och då blev det ju alltid svart på vitt. Så då kunde den vågen vara lite så här. Ja, okej. Ja, nej, okej.
Men, så. Viktig punkt här. Det var din mamma som faktiskt hade lite övertaget om det. För där vet jag att jag hade kontrollen över det som jag gjorde. Min mamma tillät mig, alltså mina föräldrar tillät mig det. Och ingen blame på dem överhuvudtaget. Men om det är någon anhörig som lyssnar, låt inte den drabbade ha kontrollen över vågen. Utan om
inte
det ska
ensam.
Vara, precis, om det ska vara en del av behandlingen så behöver någon vara ett stöd på att veta att det här kommer inte bli ett beroende.
Nej.
Och att det ska inte vara framme hela tiden. Och det är inte normalt att ha den till matbordet.
Liksom, det är inte normalt att väga allt i syfte att så här, men det hjälper mig för att säkerställa att jag äter tillräckligt.
Det dämpar ångesten.
Ja, exakt. Och det kommer fortsätta kontrollera dig. Och det blir svårt. Du skapar dig till kontrollbehov. Du behöver bryta ifrån det. Det kan vara bra i början i vissa livsmedel, i vissa sammanhang, att göra det för att bekräfta sig själv. Och skapa en trygghet i det. Men det är inte hållbart eller långsiktigt. Och absolut inte matfrihet. Mm. Att gå runt med en våg i alla sammanhang. Och väga det du stoppar i mun. Punkt. Och det tycker jag också är så viktigt att lyfta. Att man ska våga ifrågasätta behandlingsformen.
Definitivt.
För det är så lätt att tänka så här att det är fel på mig. Det har vi bägge tänkt. Jag kommer aldrig kunna bli frisk. Eller jag är ett omöjligt fall. Alla de här tankarna i form av att så här, det kommer aldrig gå. Det här funkar inte. Och jag är så unik på mitt sätt. Liksom. Men att faktiskt våga. Bara för att, precis som läkare tänker jag. När man går till läkare. Så det är sällan kanske man nu kanske jag ifrågasätter läkare lite väl mycket. Men innan så gjorde jag inte det. Utan då trodde man alltid på läkarens ord. För att läkaren kan. Och precis som man går in i en behandling så kanske man tänker så, men nu gör jag behandlingen är så här. Och jag blir, alltså även man går hos mig, jag vill också bli ifrågasatt om man undrar någonting. För att vi har rätt till att ifrågasätta, vi har rätt att byta behandlare, vi har rätt att byta läkare. Vi behöver stå upp för liksom, tron på vad vi själva behöver någonstans. Så att det finns olika behandlingsformer, det finns fler saker än Mando, alltså... Om det inte funkar för dig så behöver det inte betyda att det inte du, eller betyder inte att du inte kan bli frisk. Utan det betyder att du inte har rätt hjälp eller rätt förutsättningar. Och vi behöver våga be om rätt förutsättningar och rätt hjälp. Och det kan ju vara skitsvårt när man är sjuk. Att så här, men vad fasiken, jag vet inte ens vad jag behöver. Jag vet inte ens vad jag vill. Och går man med en ätstörd tanke så kanske den behandlingen är skit. Så tyckte jag. Jag hade så många behandlingar som var så bra. Jag blev absolut inte frisk. Men de hjälpte mig, att, eller de behöll sig. Jag fortfarande kunde behålla min kontroll. Mm. Liksom, alltså så här, det, ja, du fattar. Alltså, det var absolut inte en bra behandling egentligen. Men min ätstörd tyckte den var fantastisk.
Mm.
Men det var ju ingenting som hjälpte mig att våga ifrågasätta det. Och om man då inte vet vad man behöver så kanske du i alla fall vet vad du inte behöver.
Ja, och verkligen. Och även någonting som för mig liksom nu efterhand, det är att jag berättar ibland för min kompis vad som hände i min behandling för länge sedan. Och hon var typ så här, men varför gör de så? Det låter jättekonstigt att de sätter dig på att du ska mäta där och gör så. Jag bara, men det ingår i behandlingen. För att nu efterhand så kan jag tänka på att det där var inte så bra behandling. Jag dämpar min ångest genom hur de tillät mig göra saker. Så att ibland så är det faktiskt värt att lyssna på om det låter konstigt för någon som inte har en ätstörning. Då kanske det är bra att liksom frågasätta och våga frågasätta, precis som du säger där, Emma. För att även till exempel om jag har haft en klient och som kommer och liksom frågar varför jag gör på det här sättet. Då vill jag kunna förklara,
exakt,
det här är varför vi gör det. Och om det inte känns bra, då måste även liksom jag som behandlare, eller coach då, hjälpa till att antingen förstå eller byta eller anpassa.
Precis, och även du och jag då kanske är trygga i det typ av valet eller anledning till varför vi gör så. Så är vi också jätteöppna om det inte känns bra för personen i fråga. Men då är det ju ändå inte rätt. Även teorin bakom är rätt, så att säga. Så behöver det inte vara rätt för personen. Då är det ju inte rätt, och därför så tycker vi många gånger att vården då kan bli väldigt trångsynt och väldigt fyrkantig. För att vi kan inte följa en mall när det kommer till att jobba med personer.
Exakt, och det är det som oftast är problemet med att vården, där allting ska gå enligt vissa protokoll.
Ja.
Man blir en siffra på protokollet, och det är därför vi... Det är någonting som jag verkligen vill se till att ingen känner sig, för att du är inte en siffra. Du är en person, du har såklart egna erfarenheter och egna rädslor. Men du är inte heller en enhörning, får man också komma ihåg.
Och vad menar man med det, som man inte alla kanske fattar?
Ja, just det, förlåt mig. Men att man inte är en enhörning, det betyder att nej, du kommer inte att förändras. För att, om du säger så här, en person äter en banan. Det här är ett exempel, en person äter en banan och inget händer. Men du tror att om du äter den bananen, då kommer allt fallera. Så är det inte. Liksom, du är inte en helt annan typ av varelse, utan din kropp fungerar. Du måste lita på processen och förstå att du har en egen läkningsprocess, men många steg är fortfarande samma.
Precis. Det handlar ju mycket om det här unicorn-syndrom som du lärde mig på TikTok. Som härjade runt där ett tag. Vi hade ju till och med ett avsnitt om det. Att man, och där kan jag se tillbaka att jag fallerade ofta i min läkning. Inte i det uttrycket, men att jag tänkte så här, men det funkar för alla andra, men det funkar inte för mig. Exakt. Och det är ju lite så här unicorn-syndromet, liksom, att man fastnar i att så här, det funkar för alla andra, men jag kan inte göra på det sättet.
Mm. Det vet jag, precis, och där vet jag jättemycket att jag trodde det på grund av att alla andra var mycket längre än mig, och då funkar det för mig.
Precis.
Och därför är det så bara viktigt att förstå att du har en fungerande kropp, den kommer att läkas, men det är en läkningsprocess som sker.
Nej, men så verkligen summa av kardemumma på det här är ju verkligen att lyfta, att vårat perspektiv ville vi lyfta, att vi tycker inte att oavsett vad, att gå runt med en våg som ska mäta och kontrollera vad du stoppar i munnen är verkligen, eller varken hållbart eller matfrihet. Och det kommer troligen inte göra dig frisk och fri inifrån och ut.
Exakt, men om du har varit på Mando och har en annan uppfattning vad vi har, positiv som negativ, jättegärna att du skriver till oss och är med i vår podd.
Alltså, verkligen, jättegärna. Var med, vi vill alltså så här, som sagt, det här är vårat eller våra åsikter baserat på den kunskap och erfarenhet vi har fått.
Mm.
Men det är ett litet perspektiv. Så att, har ni andra perspektiv, positiva som mindre positiva, dela gärna med oss. Och anhöriga, om du är anhörig som lyssnar eller om du har anhöriga som också har ett perspektiv på det här, alltså let us know, verkligen. Alltså, precis. Det vill vi verkligen.
Mm. Och om du också är anhörig, vi har ett nyhetsbrev till er nu.
Ja, gud, vi borde ta en tyst minut för det nya nyhetsbrevet till våra anhöriga. Det är faktiskt någonting nytt i 3D Hälsa.
Ja, vi har nyhetsbrev för både anhöriga och för dig som är drabbad och vill ha extra pepp. Men vårt nyhetsbrev heter ju då Recovery Talk supportbrev. Och det finns på vår hemsida på www.3dhälsa.com. Och där kan du hitta på nyhetsbrev och även man trycker på liksom nyhetsbrev i menyn. Och där skickar vi ut varje fredag, blir det nu va?
Varje fredag ska det komma ett litet mejl till dig i brevkorgen. Ett ganska kort och konkret med verktyg och tips från oss helt enkelt.
Exakt, för vi känner att vi vill sprida här mer. Ge er kunskap och liksom även hopp för er anhöriga att förstå att er personer som ni bryr er om, det går att stötta dem utan att vara en polis eller behandlare i hemmet liksom.
Alltså verkligen, jag kan verkligen tycka att det saknas mycket stöd för anhöriga också. För att det blir ju någonstans, alltså det är ju den drabbade som är drabbad som går igenom ett helvete rent ut sagt. Men man får faktiskt inte glömma anhöriga heller, för det är ett helvete för dem med.
Definitivt, det är mycket som händer och det kan säkert vara avsnitt vi kan ta i framtiden också om hur det är att vara anhörig och kanske bjuda in lite anhöriga också. För det är ju som sagt mycket som händer. Vi har ju ett avsnitt med din fästman och min kille som berättar lite.
Precis, verkligen. Så in och lyssna på det om ni inte har gjort det. Men är det så att du som lyssnar som är drabbad och har anhöriga som du känner som en gud, de hade behövt ett mejl. Säg till dem. Be dem skriva upp dem eller skriv upp dem själv i smyg. Mm. Gör vad som krävs. Alltså vi behöver vara fler i vår anhörighetssupportgrupp också. Så att vi tillsammans, drabbade som anhöriga, som coacher, som behandlare, allt. Vi tillsammans gör skillnad.
Precis, vi är starkast tillsammans.
Verkligen. Så tack till dig som lyssnar. Och tack till dig Bex för samtalet. Så hörs och ses vi i nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gött.
Puss och kram.
Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.